Okej, låt oss vända till första Korintierbrevet igen. Vi fortsätter med kapitel 7. Fortsätter där vi lämnade senast, vilket var, vi kom till vers 28, så vi ska fortsätta med vers 29. Men vi läser från vers 25 och ända till slutet av kapitlet, så 25 till 40 av första Korintierbrevet kapitel 7. Följ med era biblar så läser jag högt. När det gäller de kvinnor som lever ogifta har jag ingen befallning från Herren. Men jag ger ett råd som en som genom Herrens barmhärtighet är trovärdig. Jag menar att i det svåra läge som råder nu är det bäst för människor att förbli som det är. Är du bunden vid en hustru, sök då inte bli fri. Är du inte bunden, sök inte någon hustru. Men om du gifter dig, syndar du inte. Och om en ogift kvinna gifter sig, syndar hon inte. Men det som gör så kommer dock att få lida här i livet, och jag vill gärna skona er. Men det säger jag, bröder, tiden är kort. Nu måste även det som har hustru leva som om det inte hade det. Och det som gråter som om det inte grät. Det som är glada som om det inte var det. Och det som köper något som om det inte fick behålla det. Och det som brukar den här världen som om det inte brukade den. Den här världens ordning går nämligen mot sin undergång, och jag vill att ni ska vara fria från bekymmer. Den ogifte tänker på det som hör till Herren, hur han ska glädja Herren. Den gifte tänker på det som hör till världen, hur han ska glädja sin hustru. Och så blir han splittrad. Den ogifta kvinnan och jungfrun tänker på det som hör till Herren, att vara helig till både kropp och själ. Den gifta kvinnan tänker på det som hör till världen, hur hon ska glädja sin man. Detta säger jag för ert eget bästa. Inte för att lägga band på er, utan för att ni ska kunna leva anständigt för Herren, utan att slitas hit och dit. Men om någon tycker sig göra fel mot sin flicka som är giftasvuxen och vill gifta sig, då ska han göra som hon vill. Han syndar inte. Låt dem gifta sig. Den däremot som står fast i sitt sinne och inte är under tvång utan har frihet att följa sin egen vilja och har bestämt sig för att låta sin flicka förbli ogift, han gör något som är bra. Alltså, den som gifter bort sin flicka gör något bra, och den som inte gifter bort henne gör något som är ännu bättre. En hustru är bunden så länge hennes man lever. Men om mannen dör är hon fri att gifta om sig med vem hon vill, bara det sker i Herren. Men lyckligare är hon om hon förblir som hon är. Det är min mening, och jag tror även att jag har Guds ande. Amen. Så förra gången inledde vi den här avslutningen, den andra halvan, så kallade av kapitel 7, där den första halvan då handlade om det gifta eller det som har varit gifta i något skede av sitt liv. Och för att komma då till den andra halvan som handlar om det ogifta, det som inte tidigare har haft äktenskap eller varit i ett äktenskap, denna grupp med ogifta kvinnor eller jungfrur som det bokstavligen står grekiskan i vers 25. Så Paulus råd och uppmaning, förmaning till denna grupp, både ogifta män och kvinnor, är att det är bäst att det förblir som det är på grund av den svåra tid som nu råder. Han som en pastor, en herde, någon som vakar över deras själar, som vill deras bästa, ger dem ett råd som han anser vara bäst för dem. Och vad den här svåra situationen syftar på, det svåra läget, den svåra tiden, kan vi inte med säkerhet säga på det här avståndet från Paulus. Det kan ha syftat på förföljelser, det kan ha syftat på det som står senare i det här brevet, att många är insomnade. Vi kan helt enkelt inte veta vad det handlar om, men att Paulus råd till dem i det läge som råder är att det är bäst för er, ni som är ogifta, ni som fortfarande är jungfrur, att förbli ogifta. Men det är inte ett bud, det är inte en befallning, utan ett råd. Det är inte fel att gifta sig, det är inte en moralisk fråga. Det är inte en synd att gifta sig eller förbli ogift för den delen, utan helt enkelt ett praktiskt råd. Och han använder de här orden som tyder på att det som han talar till här är sådana som redan är trolovade. I vers 27 talar han om ni som är bundna. Med dem syftar han på det som har bundit sig till ett äktenskap genom en trolovning. Ni som redan är bundna, följ den här trolovningen fullt ut och gift er. Och ni som inte är bundna, sök inte att bli det heller. Men som sagt, är det inte en befallning, det är inte ett direkt bud. Så här måste ni göra, för att i slutändan så handlar det inte om vad som är rätt och fel att göra, utan bara om en uppmaning. Ett pastoralt råd från Paulus till sina andliga barn. Så idag fortsätter vi med Paulus vidare uppmaningar till dem, till dessa ogifta jungfrur, i vers 29 till, hur långt far vi nu då, 35. Se om vi hinner igenom alla de verserna idag. Så vi har två uppdelningar av denna text. Först så har vi vers 29 till 31 som påminner oss om den korta tid vi lever i nu och hur vi ska förhålla oss till den, till det världsliga i den här världen som vi lever i just nu, som är på väg att försvinna. Vers 32 till 35 handlar om temat bekymmer, eller att ha omsorg. Det finns en negativ och en positiv tolkning av samma ord som förekommer flera gånger i dessa verser. Att ha bekymmer eller omsorg. Hur vi har bekymmer över det världsliga eller hur vi har omsorg om det världsliga. Som att vara gift till exempel. Så det är Paulus undervisning nu till dessa jungfrur, ogifta kvinnor och män i dessa verser. Så låt oss börja med vers 29. Ska vi se hur långt vi hinner idag. Vers 29, första halvan. Men det säger jag, bröder, tiden är kort. Tiden är kort. Ska man kalla det? En insikt, en eskatologisk insikt om att all framtid, all tid framför oss ända fram till att Jesus återkommer är kort. Den har blivit komprimerad. Den är så kort att vi kan se slutet redan. Bibeln talar om den stora domens dag, om Jesu återkomst, om det sista, den sista striden med draken, Satan, och han ska kastas i eldkön. Alla dessa ting kan vi se, vi kan läsa om dem i Bibeln, vi ser dem redan. Tiden är så kort, framtiden är så liten att det inte är någonting som är långt fram i framtiden, så som när, eller egentligen när man går bakåt i tiden, och vissa vetenskapsmän talar om miljoner år tillbaka. Hur svårt det är att uppfatta ens ett sådant koncept som miljoner år. Men Paulus väldigt uttryckligen säger att tiden är kort. Tiden är kort. De sista tiderna som inleddes med korsfästelsen, som inleddes med att Jesus dog och uppstod. De sista tiderna är korta. Nya testamentet talar om hur nära förestående Jesu återkomst är. Hur den här sista tiden, den sista domen kommer som plötsligt över oss. Som en tjuv om natten. Ingen är förberedd på det. Men man säger, det är fred, allting är bra. Och plötsligt så kommer domen över en. Som en tjuv om natten. Så vi står så att säga vid branten, vid slutet av tiden. Vi kan blicka redan över kanten och se hur domen kommer närmare och närmare och närmare. Tiden är så kort. Vi har inte bara en massa år framför oss. Miljoner år tills någonting händer. Tiden är kort. Och Paulus talar nödvändigtvis om en specifik tid, så att vi kan säga att det är så många år kvar. Men att det är snarare som en, ska man säga, en bild av hur kort tiden är. Som hur en dödligt sjuk ser sin sista tid. Man kan få en diagnos, en dödlig diagnos, och veta att du har kanske bara år eller månader eller veckor kvar att leva. Vissa får veta om en diagnos samma vecka som de dör. Och hur det påverkar en. Hur det påverkar ens uppfattning om framtiden. Mitt i alltså har man inte all den där, de där åren kvar där man ska göra det si och man ska göra så. Man ska resa dit och se det och uppleva det. Utan man inser att tiden är kort. Jag har bara lite tid kvar. Vad jag gör nu är kanske det enda jag hinner göra. Och samma uppfattning bör den kristne ha till all framtid, all vår lilla korta tid här på jorden. Den är så kort och komprimerad att vi kan redan se slutet. Det är som att vi skulle ha fått den, eller egentligen är det som att världen har fått sin dödliga diagnos. Den går mot sin undergång. Det finns bara en kort tid kvar. Det är det som Paulus inleder med här när han vänder sig, eller när han fortsätter med att tala till dessa ogifta och ge dem uppmaningar om de ska gifta sig eller inte. Tänk på detta, tiden är kort. Och hur fortsätter han? Vers andra halvan av 29 och sen ända till 31. Nu måste även de som har hustru leva som om de inte hade det. Och det som gråter som om det inte grät. Och det som är glada som om det inte var det. Det som köper något som om det inte fick behålla det. Och det som brukar den här världen som om det inte brukade den. Och det här är antagligen en hel helhet, en hel mening. Ingen ska inte vara någon punkt i den här. Utan Paulus har liksom upprepar en sak efter den andra. Han har fem stycken som om satsar här, där han säger att vi ska leva som om vi inte hade det här, som om vi inte fick uppleva det här. Och det är antagligen inte menat bokstavligen att ni som är gifta ska nu leva som om ni inte var det. Det skulle gå emot vad Paulus har undervisat om tidigare, att ni inte ska överge era hustru, ni ska inte leva avskilt från dem eller från era män för den delen. Fortsätt att leva som gifta om ni är det. Så det är inte liksom en bokstavlig uppmaning här att nu ska vi leva som om vi inte hade vår fru eller inte hade vår man. Utan snarare är det det är retorik. Det är en bild som Paulus tar till här. Att vi lever i den sista tiden. Lev nu som om du inte var gift. Alltså tänk dig att du inte var gift om du är gift. Eller tänk dig att du vore gift om du inte är det. Paulus använder inte den bilden, men man kan tänka sig det också. Och sen fortsätter han samma sak. De som gråter, de som gläds, de som köper, de som brukar den här världen som om vi inte gjorde allt detta. För att inget av allt detta, allt det som hör till det världsliga, att gifta sig, att gråta och glädjas, att köpa och bruka världen. Allt det världsliga, det går mot sin undergång. Det ska inte bestämma över oss, inte definiera vår identitet. Kristus ska identifiera dig. Kristus ska bestämma vem du är. Så det är inte igen en uppmaning att leva antingen i celibat som om du vore gift eller tvärtom. Och att inte leva som att ifall du kan köpa, som att du inte fick behålla det. Utan tvärtom, det är en bild för att inte låta sig bemästras och styras av det världsliga, för det världsliga. Går mot sin undergång. Tiden är kort. Det kommer snart att vara förbi. Vi kommer snart att vara med Herren i det eviga. Så såväl giftermål som celibat, som den här texten handlar om, får inte glömma bort det, är ting som hör till den här världen. Det är ting som går mot sin undergång. Det är ting som kommer att ta slut. Så det definierar inte din ställning inför Gud. Det definierar inte vem du är. Det är Kristus som definierar det. Det är Kristus som är din identitet. Det är det som är det relevanta. Om du är gift, fantastiskt. Om du inte är gift, också fantastiskt. Men det är irrelevant för evigheten. Vad som är relevant är din relation med Kristus. Din relation med Kristus. Och ännu kort om de här två sista, som om det inte är en uppmaning till att sluta köpa ifall du har en massa pengar, eller att sluta bruka den här världen. Igen, det är inte någonting bokstavligt uppmanat med det. Men det är motivet till att vi köper, motivet till att vi brukar den här världen, som måste ändra. Den kristne köper inte bara för att ha, för att äga. För att äga många byggnader eller att äga många bilar eller vad man än köper. Vi köper och brukar till Guds ära. Alla pengar som vi har, alla pengar som vi får, kommer ursprungligen från Gud. Det är han som ger. Och han förväntar sig att vi förvaltar det för hans namns skull, för hans äras skull, för hans rikes utbredning. Paulus säger i sitt följande brev till de här korintierna att vi har inget men äger allt. En form av paradox. Vi har inget men äger allt. Så vi har inga egodelar, inga beständiga, fysiska, världsliga egodelar. Även om vi har dem tillfälligt. Vi har vår bibel och vi har vår platta och så vidare. Men ändå äger vi allt. Vi äger hela skapelsen. Vi äger allt för att vi är i Kristus. Allt för att vi är i honom. I han som har skapat allting. Så motivet varför vi gör någonting, köper, brukar, måste ändra. Det är inte för att ha själv, utan för att göra det till Guds ära. Om ni än äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör det till Guds ära, säger han senare i detta brev. Så vi brukar världen. Den är varken god eller ond i sig, den bara är. Det är Guds skapelse. Men vi brukar den inte för att vi får behålla den, utan tvärtom. För att vi inte får det. För, sen sista halvan av vers 31, den här världens ordning går mot sin undergång. Så den inleds här med ordet för, som saknas av någon anledning i svenska folkbibeln. Det förklarar det han nyss sa, att vi inte får behålla alla dessa ting för. Världen går mot sin undergång. Det är en progressivt pågående handling. Någonting som redan sker nu. Det är, vi är redan i dess undergång, så att säga. Vi är redan på väg att falla över kanten. Eller världen är på väg att falla över kanten, ner i avgrunden. Det är en pågående handling som redan sker nu. Som inleddes med Kristi korsfästelse. Som satte det definitiva slutet på den här världen och bestämde all framtid för var och en, varje själ som någonsin existerat. Så vi är redan i denna undergång. Den är redan så säker. Det finns ingenting som kan hindra den, ingenting som kan rädda den. Vi talar, eller inte kanske vi, men andra människor i världen talar väldigt mycket om att vi måste rädda världen från det ena eller från det andra. Det är väldigt mycket om klimatändringar just nu. Och förra århundrade, 1900-talet, slutet av det, så var det väldigt mycket tal om att rädda världen från kärnvapenhotet. Vi måste rädda världen, vi måste nedrusta kärnvapen för att rädda den från någon galning som trycker på knappen och så. Är det slutet på världen. Men det är inte dessa ting. Det är inte klimatet, oberoende vad man har för åsikt till det. Och det är inte kärnvapnena, som kommer att vara världens undergång. Det är det som bestämmer när världen går under. Det är Kristi kors. Det är Kristus och det är hans gärning som har bestämt, som har gjort det definitivt, att världen går mot sin undergång. Men för oss kristna, vi som är i världen men inte är av världen, vi som lever som om vi inte fick behålla det vi har i världen, för oss är detta inte en orsak till oro, en orsak till bekymmer. För vi bör inte vara kontrollerade av den här världen, vad den kan ge. Vare sig vi är gifta eller ogifta, sorgsna eller glada, eller om vi köper eller brukar den här världen, så är det som att vi inte fick ut någonting av det. Ingenting av det definierar oss. Det är inte det som bestämmer vår eviga framtid. Kommer inte att komma in i himlen som herr och fru Hietanen eller herr Timrén eller någonting sånt, utan vi kommer att vara Kristi egna, Kristi heliga. Inte definierade av våra jordiska liv med våra äktenskap och så vidare, utan av vår relation till honom. Det är det som betyder något. Det är det som är relevant. Vad Kristus har utfört, vad han har slutfört på Golgata kors. Och allt det jordiska, alla dess handlingar, det går under, men Kristi verk består för evigt. Så därför fortsätter Paulus till nästa vers, vers 32, andra halvan av denna text. Och jag vill att ni ska vara fria från bekymmer. Fria från bekymmer. Bekymmer är här inte nödvändigtvis en hänvisning till det problem som uppstår då man gifter sig, då man spenderar resten av sitt liv tillsammans med en annan människa, en annan syndare, då man dubblerar alla synder i sitt liv, så att säga. Det är inte det problem som uppstår av att vara tillsammans med en annan människa. Det är inte det han syftar på här. Dessa problem är temporära. Det som Paulus säger här är att det icke-gifta ska välja att förbli ogifta för, ja, alltså, det är inte just detta som Paulus syftar på när han säger att ni ska förbli ogifta om ni inte är det. Fri från bekymmer i det här stället, den här texten, är ens varande i världen. Så det går förstås tillbaka igen till det här som vi nyss talade om. Allt det världsliga, det som hör till, det som vi gör i den här världen. Att köpa och sälja, och bruka, vara glada och sorgsna och så vidare. Vårt perspektiv på det. Vi bör inte bekymra oss över dessa ting. Bekymra dig inte över att du kanske aldrig blir gift. Bekymra dig inte över att du är gift och lever tillsammans med en annan människa som har sina problem. Bekymra dig inte över att du inte har pengar eller att du har mycket pengar. Det kan också vara ett bekymmer. Bekymra dig inte för om du är glad eller sorgsen. För igen, det är inte dessa ting som identifierar oss och vår evighet, vår framtid. Vem vi är. Vår identitet är i Kristus. Inte i vår hustru eller vår man. Inte i våra barn. Inte i vår nationalitet. Eller i vårt jobb, vår karriär. Allt det är förgängligt. Allt det kommer att vara borta. Det är så denna önskan att vara fri från bekymmer gäller förstås både gifta som ogifta. Oberoende av ditt civilstånd, så vill Paulus att du ska vara fri från bekymmer. Obekymrade, fri från ängslan och oro över världen och dess dess förgängliga ting, dess nuvarande ställning. För den kan inte rädda sig, som vi talade om tidigare. Jag talar just om världen går väldigt säkert och klart mot sin undergång. Det finns ingenting som kan rädda den, ingen messias som kommer in och räddar världen i sin syndiga ställning. Den går mot sin undergång. Men de som är i Kristus, de som verkligen är på nytt födda, är i honom, har en relation med Gud i Kristus. Det kan vara fria från bekymmer, från allt det världsliga. Du har egentligen bara en orsak att vara bekymrad, och det är om du inte är i honom. Det är den enda orsaken till att vara bekymrad, till att ha en sann och äkta oro, är om du inte är i Kristus, om du inte känner honom, om han inte är din frälsare. Så även för icke-kristna i denna texten påminner om att det världsliga, det som du kanske nu just nu oroar dig över, hur du ska betala ditt huslån eller hur du ska ha råd med det ena eller det andra, eller om du ska gifta dig eller inte, är egentligen ingenting att vara orolig över. Det du bör vara bekymrad över är om du är frälst i Kristus. Det är det enda relevanta för evigheten. Så, på tal om bekymmer, vad ägnar nu du dig i det här? Om vi återgår till den här gruppen som Paulus talar till, de ogifta och också med viss del de gifta. Vad ägnar de sin uppmärksamhet åt, eller vad bekymrar de sig över? Verserna 32-34 ska vi läsa. Eller fortsätta från andra halvan, vers 32. Den ogifte tänker på det som hör till Herren, hur han ska glädja Herren. Den gifte tänker på det som hör till världen, hur han ska glädja sin hustru. Och så blir han splittrad. Så det är samma verb som återkommer här som vi nyss såg i föregående versen som var översatt bekymmer. Där är det ju inte ett verb på svenska. Men det är samma ord på grekiska. Men här används det på ett annat sätt. Där används det en negativ betydelse. Att ha bekymmer. Men här används det som att ha omsorg. På ett positivt sätt. Eller som folkbibeln översätter det, att tänka på, det är samma ord, det är samma verb, men använt på ett annat sätt, på ett positivt sätt, att bry sig om. Det är ordet merimnao på grekiska, ifall ni vill slå upp det, att ha omsorg, eller omtanke, som det betyder i dess positiva bemärkelse. Och i och för sig, man kan ju tolka det också som att det används negativt, att Paulus talar om det negativa här, hur de bekymrar sig, hur den ogifte bekymrar sig över, eller hur han ska glädja Herren, och hur den gifte bekymrar sig hur han ska glädja sin hustru. Men det mest sannolika är att Paulus använder det på ett positivt sätt, hur den gifte tänker på sin hustru, sin man, hur han bryr sig om, har omsorg för. Och samma sak med den ogifte som inte har sin partner, hur han eller hon tänker på Herren. Ägnar sin tanke och sin omsorg åt Herren, hur han ska glädja Herren. Så, men oberoende av vilken inställning eller vilken tolkning man gör, så ska denna ställning, att man har omsorg om sin fru, sin man, eller att man har bekymmer om sin fru, sin man, det får inte vara en orsak till oro, till bekymmer, som vi såg i förra versen, eftersom världen går mot sitt slut. Så den ogifte som tänker på det som hör till Herren ska inte bekymra sig över det att han eller hon inte är gift. Och den gifte som har en man eller hustru ska inte bekymra sig över det att man har sin partner. Och att man delar sin uppmärksamhet med delvis sin partner och med sin familj om man har barn också. Och med Herren. Ska inte oroa er, ska inte bekymra er över det. Och, men vi ser en skillnad här ändå mellan det gifta och det ogifta. Och det är förstås det att det gifta är splittrade, det är delade i sin uppmärksamhet. Det har omsorg om sin hustru, sin man och om Herren. Medan den ogifte kan fullt ut bry sig om, tänka på. Vända sin uppmärksamhet till Herren. Det gör inte den gifte mindre helig eller mindre rättfärdig, mindre gudfruktig för den saken. Det är fortfarande samma person i Kristus, vare sig du är gift eller inte. Och även om man är fri från det problem som hör till äktenskap, vara tillsammans med en annan människa, så bör man inte heller vara orolig över att man inte delar en sån gemenskap med en annan människa. Det är helt enkelt inte relevant för din ställning inför Gud, huruvida du är gift eller inte, huruvida du är singel eller har en stor familj. Det relevanta är din relation med Gud. Du lever utan oro, utan bekymmer i ditt äktenskap ända till slutet av ditt liv eller i celibat till slutet av ditt liv. Det är Paulus avsikt. Och sen andra halvan av vers 34. Den ogifta kvinnan och jungfrun tänker på det som hör till Herren, att vara helig till både kropp och själ. Den gifta kvinnan tänker på det som hör till världen, hur hon ska glädja sin man. Och det här liknar förstås det vi nyss läste, bara det att det har ändrat från mannen till kvinnan nu. Och det visar oss igen hur Paulus likställer både mannen och kvinnan i äktenskapet. Det är inte så att han lyfter upp mannen, att han är den viktiga och han är den som måste göra allting. Och det här, han ger tusentals råd till mannen, utan tvärtom, lika mycket tid, lika mycket uppmärksamhet ger han åt kvinnan i äktenskapet. Eller den ogifta kvinnan som det förstås också handlar om här. Det här gäller också dig. Guds ord är till dig också. Det är inte bara till karlarna. Det är inte bara till männen. Det är också till dig. Det är till kvinnorna. Det gäller er lika mycket. Men det finns dock ett par skillnader här i denna text. Och det här som handlar om de föregående verserna om männen. Och det är två väsentliga skillnader. Den första är att Paulus tilltalar kvinnan med två olika beskrivningar. Den ogifta kvinnan och jungfrun. Som det står. Och är det då en syftning på två olika grupper? Så att vi har ogifta kvinnor i en grupp och jungfrur i en grupp? Antagligen inte. Det är möjlig tolkning. Men antagligen är det som vi såg tidigare i den här texten. Eller egentligen i föregående veckas text. Där Paulus tilltalar den ogifta kvinnan, eller bokstavligen jungfrun. Och då konstaterar vi att det här begreppet med att använda ordet jungfru tillsammans med kvinna var ett uttryck som korintierna använde på den tiden för att just tala om de kvinnor som aldrig varit ogifta. Och som jag då hävdar att det är fokuset för hela detta stycke, denna andra halva av kapitel 7. Det handlar inte om, som folkbibeln sen gör den tolkningen i nästa veckas text, att det handlar inte om en far som gifter bort sin ogifta flicka, utan tvärtom om sådana ogifta kvinnor, jungfrur, som funderar på om de ska gifta sig eller inte. Så det är den ena skillnaden. Och så har vi den andra, nu kan jag tappa bort den. Så där går det, man har en touchscreen och så viftar man och så har man tappat bort sig. Ska se om jag hittar det på nu. Där tror jag. Jo, här kommer det. För det andra så skriver Paulus att den ogifta kvinnan och jungfrun tänker på att vara helig till kropp och själ. Vilket att skilja sig från det som står mannen att glädja Herren. Glädja Herren. Och detta kan tolkas då lite olika beroende på hur man tolkar innebörden av det här verbet som jag talade om tidigare. Det här merimnao från det förra versen. Att ha bekymmer eller att ha omsorg. Och den negativa tolkningen, alltså att ha bekymmer, menar att Paulus här använder orden helig till både kropp och själ för att visa att man genom celibat, att leva som singel, då är man helig till kropp och själ, det vill säga det reflekterar något av det som korintierna hävdade, som var i vers 1, det är bra för en man att inte röra en kvinna. Det bästa för er, det mest heliga, är att leva som singel, som celibat. Den positiva tolkningen, att ha omsorg, så det leder däremot till att man tolkar detta som att man lever heligt, fullständigt, helt och hållet behagligt för Herren. Alltså så att både kropp och själ är med i det. Man ivrar med anden och man anstränger sig med kroppen. Men det är inte ett uttryck för att man lever mera heligt. Att man blir en heligare person för att man är singel. Utan detta uttryck är snarare hur man gör det. Man lever både med anden och kroppen till Herrens ära. Man anstränger sig fysiskt och andligt. Och man gör det med glädje. Så med det så, och den tolkningen håller jag till eftersom det verkar passa. Det verkar vara det som Paulus undervisar genom hela detta kapitel. Att man inte vinner större helighet med att leva som singel, leva i kyskhet. Utan tvärtom, det har inte en betydelse för din ställning inför Gud. För ditt förhållande med honom. Om du är gift eller inte. Det bör du inte bekymra dig över. Inte ha en sorg, en oro över. Utan tvärtom. Ha omsorg för din fru eller din man. Om du är gift dig. Eller ha fullständig, odelad uppmärksamhet för Gud. Om du inte är det. Inte är gift alltså. Men hur som helst. Paulus avslutar ännu med vers 35. Vi hinner med den också. Detta säger jag för ert eget bästa. Inte för att lägga band på er utan för att ni ska kunna leva anständigt för Herren. Utan att slitas hit och dit. Så denna avslutande vers fungerar nu på samma gång som en sammanfattning över det som vi har talat om i dessa verser och på samma gång som en övergång till nästa veckas text, eller nästa text här i kapitlet. Och med detta vill nu Paulus igen som den andliga herde pastor han är för korintierna, den andliga fader, vill han ge dem ett pastoralt råd för ert eget bästa. Förstås. För alla som läser, inte bara för korintierna. För allas bästa. Paulus mening här är inte att tynga korintierna nu med att sätta tunga bud på dem som de inte kan hålla. Eller att säga att om du som är singel lev så här. Eller om du som är gift lev så här. Utan han vill ge dem en förmaning som är till deras eget bästa. Så ljuset av att tiden är kort. Världen går mot sin undergång. Att vi inte fick behålla allt det som vi har i den här världen. Så är det bäst att leva utan bekymmer över det världsliga. Vill du gifta dig? Underbart. Gör det. gift dig. Vill du förbli singel? Också underbart. Förbli singel. Men lev, om du är gift, som om du inte vore det. Inte bokstavligen, men utan sorg över det. Och om du är singel, lev som om du inte vore singel. Som om du inte hade någon sorg eller oro över att du aldrig gifte dig. Så oberoende av ditt civilstånd, av din ställning här i världen, din status, så har du inte orsak till oro, eller du bör inte oroa dig, bekymra dig över att du är gift eller inte gift. Så Paulus vill inte lägga band på korintierna, som det står i den här texten. Det fanns, som jag konstaterat tidigare, vissa asketiska förespråkare som givetvis ville lägga band på människors samveten och visa om en bättre väg utan det kötsliga och utan alla möjliga världsliga grejer. Ville lägga en massa band på att lev si och lev så här. Om man kan säga så, si och så här. Ha en massa bud. Ha en massa regler för hur man lever heligt. Men Paulus, som nog fortfarande själv föredrar celibat, han som själv är ogift och lever som singel, så vill ändå inte lägga sådana band på korintierna och säga att lev alltid som singel. Det är det bästa. Utan tvärtom, vill han deras eget bästa genom att inte lägga sådana band på korintierna. Och det igen förstås en syftning på det här att binda sig till äktenskap genom att man är trolovad med en kvinna eller en man. Eller att inte vara bunden. Men vad det än väljer, giftermål eller inte, så gör det utan oro. Gör det utan bekymmer. Den sista delen är nu, utan för att ni ska kunna leva anständigt för Herren, utan att slitas hit och dit. Egentligen är det en liten omskrivning av folkbibeln. Den grekiskan är ganska kort, lite svår att tolka, det står mera bokstavligen. Men för det som är anständigt och hängivet åt Herren, utan att vara förströdd. Så vi lägger till en massa ord här för att förstå denna text lite bättre. Så Paulus vill slå fast här att det, med det han säger, att det ska leva anständigt. Lev på ett sätt som hör till den kristne. Lev på ett sätt som är värdigt för Gud. Stå fast i den ställning ni har valt. Utan att dras hit och dit, utan att bli ständigt distraherad, utan att ständigt fundera över att åh, borde jag ha gift mig, åh, borde jag ha förblivit singel. Nej, lev i den ställning som du har för Herren, till hans ära, utan oro, utan bekymmer, utan att dras hit och dit. Lev bekymmersfritt. Det finns förstås fördelar att leva som singel, och det finns fördelar att leva i äktenskap. Det finns det. Men oberoende. Båda är okej. Ingen är synd. Ingen är moraliskt sett bättre. Det enda som är relevant i din relation med Kristus, med frälsaren, med han som själv är Gud. Så detta är nu då också ett råd till oss, inte bara till korintierna, inte bara till de ogifta kvinnorna och männen i Korint för 2000 år sedan, utan också till oss denna dag, till de som hör detta ord på ett eller annat sätt. Att inte låta allt det världsliga bli en börda, en orsak till oro. Vi har talat om det nu många gånger och jag upprepar det igen. Att inte låta det världsliga, att vara gift eller singel, bli en orsak till oro. Utan lev anständigt. Stå fasta och dras inte hit och dit. Detta gäller i synnerhet unga människor. Sådana som funderar över sin framtid. kanske äldre människor också funderar över sin framtid, men i synnerhet unga människor gör det. Och då menar jag inte att de funderar bara på äktenskap, utan de funderar förstås väldigt mycket på annat också. Karriär, yrkesval, utbildning. Att ha egodelar. Men allt sådant. Och jag vet, jag har själv varit där, jag har själv tänkt mycket på det som ung. Men allt detta är förgängligt. Allt detta är bara del av en kort liten tid som redan är på väg över kanten och faller ner i avgrunden och gå under. Allt detta är temporärt och är inte relevant för evigheten. Det enda som är relevant, och detta gäller i synnerhet unga människor men förstås också äldre, det enda som är relevant för det du gör nu och hela din framtid är vad du har för relation med Kristus. Om du är frälst, om du tror på honom. Den enda riktiga orsaken till oro du har är om du inte känner honom. Det är den enda riktiga sorg du bör ha. Så lev nu då som om du inte hade en lång tid kvar. Som om du var dödligt sjuk, hade en cancer. Och du vet att du har bara en vecka eller två kvar att leva. Lev på det sättet. Med tanken om att Kristus återkommer snart. Han är, står vid dörren. Han är redo att rusa in och låta världen gå under. Är du försonad med Gud? Kommer han att komma över dig? Och du kommer att stå där oförberedd. Eller kommer han att komma och du tar emot honom som din herre. Som han är. Han kommer som en tjuv om natten. Så var beredd på den. Tiden är kort. Och lev med det världsliga som vi alla har. Mer eller mindre. Som om vi bara fick ha det en kort tid. Ha din glädje i Herren. Bekymra dig inte över det världsliga. Det var Paulus råd till Korintierna och till oss. Låt oss avsluta med bön. Kära himmelske far. Vi påminns om hur vi alla är som Korintierna och bekymrar oss över det världsliga. Över vårt civilstånd, över vår karriär, över våra pengar eller våra barn eller vad det än är, Herre. Hur vi ständigt distraheras och dras hit och dit. Hur vi inte står fasta utan tänker på allt det som är på väg att gå under. Fader, förlåt oss. Förlåt oss för vår otro. Förlåt oss för vår ständiga oro över sådana ting som vi vet är förgängliga. Åh, Fader, ha förbarmande över oss. Vi är dina. Vi är dina barn. Vi tror på vår Herre, Jesus Kristus. Att vi är försonade med dig. Att vi har vunnit frälsningen i honom. Och att vi inte har någon oro kvar. Att vi inte bör oroa oss för den lilla framtid vi har framför oss. Åh, Fader, hjälp oss alla med det. Sätt det tungt på våra hjärtan. Att vi bör glädja oss i dig. Ständigt prisa dig, ära dig, be till dig. Och Fader, vi ber för dem som inte tror. Och som finns i vår närhet. Som vi har en form av oro för deras själar. Att deras själar ska gå under. Att det som bryr sig så mycket över det världsliga inte har en tanke för det andliga. Och för evigheten. Åh, Fader, vill du inte visa din nåd mot dem. Och låta dem få komma till Kristus, till korset. Och finna försoning där. Slippa all sin oro och sina bekymmer. Och bli funna i Herren Jesus. Åh, Herre, fräls den, Fader. Fräls den från deras egen synd. Och låt den bli dina egna. Åh, Fader, vi lyfter upp detta inför ditt ansikte. I Jesu namn. Amen.